Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldo Rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig Miran Andersson.
Vi spelar in måndagen den 10 juni.
Juni, det är sommar.
Ja, vädret är sådär alltså.
Sluta prata om vädret. Tänk på att det är dags för Eldo Rörelses sommarperiod.
Just det, vi håller ganska hårt där på att vi ska släppa varannan vecka.
Men att det ska vara lägre kvalitet på sommaren siktar vi på också starkt.
Ja, det går ju liksom inte riktigt. Vi kan inte
sänka oss längre.
Nej, vi kan inte.
Vi brukar säga det, att nu är det sommarpodd istället.
Nu är det precis så. Det här är inte sommarpodd. Är det här sommarpodd?
Det är det väl. Nu börjar det väl, eller?
Jag tänker att det här är inte
sommarpodd. Okej, men nästa avsnitt. Då är det du börjat.
Då jävlar det som. Då är kvaliteten otroligt låg. Otroligt låg kommer det vara. Nej, vi har ju faktiskt ett förinspelat avsnitt i reserv. Liksom.
Mm, men det kanske inte är. Eller vadå, ska du åka bort nu eller något?
Nej.
Så då, nästa avsnitt
kommer det bara vara så här. Fast vi kanske fullar eller det är med någon random person.
Vi ska försöka sänka.
Vi ska gå in för att sänka nivån. 10 juni, var du på valvakade igår eller? Det var ju någon sån statistik. Nörd.
Jag gillar det, men det fanns andra hushållet som ville sova. Mm. Så jag kunde inte riktigt vaka ute. Men jag hann se den här valopinionen i alla fall.
Mm. Har du några tankar? Vi kanske ska berätta hur det har gått. Om det är någon av de 49,9 personerna som inte röstar som lyssnar och är så. Fan, EU-val, just det är en grej.
Nej, men det större som hände var väl att SD gick bakåt och det första valet de gör det. De har alltid ökat i varje val.
Det är inte sant.
Kaxiga över det.
Det är inte sant.
Varje val de har varit med i.
Ja, tack. Ja. Det är en viktig. Jag vet inte vad det skulle innebära annars.
De var med så i
själen.
I valet i Schweiz 2000.
Ja, du tänker ju andra länder.
Ifall det ska vara så, ifall det ska hålla på så kan man ju lika
absolut, gärna. Absolut. Nej, men de gick bakåt. De gick bakåt 2% eller någonting. Eller?
Ja, kul. Mindre kul att Folkpartiet hängde kvar. Man trodde ju ett tag där att de kanske skulle åka ut. Det hade varit nästan en större glädje. Men
det hade vi kanske gjort ifall det hade fått min röst.
Ja. Och det är svårt att väga de två glädjeämnena mot varandra. Ja. Det är hårt. Kul får man väl ändå säga att Vänsterpartiet gick fram 4% också.
Jonas Sjöstedts-effekten, även kallat eller hon.
Det får vi nästan tänka oss, va? Att han var mycket poppis.
Folk gillar honom.
Ja, ja, men han framstår ju väldigt sympatisk.
Nej, hur gillar de honom liksom?
Det kan inte jag svara på.
Gillar du Jonas Sjöstedt?
Ja, men så en sån. Han verkar ju som en trevlig gubbe på något sätt liksom.
Mm.
Men jag menar, sen så är han väl någon sån politiker, vänsterpartist liksom. Det kommer
han
inte ifrån.
Sexy?
Ja, men alltså han har väl absolut det. Så de grå tidningarnas charm, eller så även det grå hårets charm.
Det är någonting
liksom.
Där.
Ja,
det är någonting där för
det tycker jag absolut.
Ja, jag tycker väl att han är så där sexy alltså. Jag måste fundera lite på det.
Alltså inte våldsamt såklart.
Inte våldsamt sexy? Nej. Eller inte våldsam. Han framstår inte alls som en våldsam typ.
Nej.
Nej,
och det är ju väldigt skönt.
Det är absolut.
Han har snälla ögon på något sätt. Så liksom. Han är inte Lars Ohly-typen som är lite mer läskig så på något sätt.
Ja, men tre öl in, då kan man få sig en jävel, eller hur?
Verkligen.
Nej, men på tal om folk som ser våldsamma ut, eller jag tänker att min stora behållning med det här valet i folklistan.
Ja, just det, men det gick ju inte alls bra för dem.
Nej, det är ju surt, men röst i skön så att säga.
Det var väl så, övriga partier gick typ back jämfört med övriga partier förra valet. Så jag vet inte om det är FI som har tappat alla väljare.
Senast jag tittade så fick väl folk liksom 0%.
Var det så?
Ja.
Okej.
Det är väldigt lite.
Ja,
det är också oändligt lite. Så de fick, alltså det är säkert
0,
någonting. Måste det ju vara.
Ja.
Annars fick de ju, då röstade inte ens de själva på det. Och de andra, nej men jag såg väl att Piratpartiet hade varit en ganska stor bit av den övrigt dosen liksom.
Det kan man tänka sig. Nyans då?
Nej, det har jag inte kollat. Det är inte samma drag under galoscherna stämning på dem.
Det är inte det. Nej.
Jag kan tänka mig att valvaken var riktigt bull.
Ja, verkligen.
Då hade man helvete på folklistan.
Mer dricka på folklistan.
Ja, mer pudra näsan på folklistan.
Men ja, det var ju kul också att se så här att Malmö centralt i alla fall är väldigt rött och sådär.
Men fan, en nyval i Frankrike. Nationell samling då blev väl typ dubbelt så stora som Macrons parti i EU-valet. Och då var han så...
Fuck this shit.
Ja, men det här, nu får vi ju... Typ, så var det väl han resonerade. Liksom. Okej, men då får vi ta och titta. Tycker ni verkligen att jag ska sitta?
Det känns ju konstigt för maktfullkomliga politiker. Varför håller de inte bara kvar när de kan? Men...
Jag vet inte vad gameplanen där är. Om det är någon sån visa på kaoset det skapar. tappar eller...
Ja, precis. Så här blir det då.
Om vi ändå går till ett, mot ett nederlag så kan vi lika gärna dra det ny. För jag antar att om de har en ny val så har de också sitt nästa val.
Nej, det tror jag kommer lika många år efter som normalt. För jag gissa. Jag kan inte Frankrikes valsystem. Men så brukar det väl funka.
Nej, men EU-valet. Jag valvakar inte så jättemycket. Jag känner mig lite krasslig idag. Jag känner att jag håller på att bli sjuk. Så jag är lite så att sova igår. Vilket är kanske motsägelse. Oftast är det ganska lätt att sova när man är sjuk. Men jag känner mig lite risig. Så vi får väl se om det här avsnittet blir ett sommaravsnitt och trots allt. Just det. Att jag har ont i huvudet och känner mig så där.
Vet du varför jag börjar tänka på det med sommaravsnitt?
Nej.
Det är för att dagens tema...
Riktigt sommartema.
Ja, den 16 juni 2022 så gjorde vi ett avsnitt som hette Fartyg och flankskydd eller något sånt där. Vi pratade mycket om Kinas maritima stridskrafter.
Just det.
Och det är lite tillbaka på det, två år senare liksom. Vad har hänt?
Vad sa vi då?
Ja, och vad sa vi då? Jag hade läst en rapport från FOI som pratade om typ vilka olika kapaciteter ett antal olika nationer har. Ryssland, Indien, Kina och Japan hade.
Okay.
Och du var upprörd mycket över att det var så låga siffror på hur mycket tonnage olika flottor i världen hade.
Mm.
Du tyckte det bara borde vara större skepp, tyngre skepp.
Bara större skepp, ja. Mer umf.
Jag vet inte.
Ja, vi ska, som du då säger, att vi ska tillbaka. Vi ska tillbaka till Kina. Vi ska tillbaka till havet. Vi ska ta tillbaka Taiwan. Nej,
oj!
Oops. Bakgrunden till det här är väl egentligen att vi har diskuterat Kina ganska mycket, du och jag, och Taiwan också. Men mer utanför podden.
Vi har haft stora planer om att göra en liten miniserie om kinesisk militärmakt och sådana saker, men det blir aldrig av. Så,
nej, ja. Det kom väl en covid, ironiskt nog.
Och sen så får vi väl ta det här nu då, så får vi se vad som händer med Kina-fokus framöver.
Ja, precis. Det är ju så, för typ 2 veckor sedan, mitt i allt som händer i världen, så genomförde Kina en flottövning vid Taiwan. Det är ju någonting som händer ganska ofta, men den här stack ut lite. Den var ju lite större skalan tidigare, och jag kan prata mer i detalj om vad det är som gör att den skiljer sig från tidigare flottövningar. Det förde upp Taiwan igen och konflikten med Kina, och att diskutera den. Det tänker jag egentligen i bakgrunden. Men lite som en sån här sak vi har undvikit lite.
Ja, kanske.
Mm, för att det är liksom så, man är ganska dålig på Kina. Ja, man är ganska dålig på den här konflikten.
Precis, visst.
Det har också diskuterats liksom så, när är det läge för Kina att göra ett eventuellt militärt angrepp mot Taiwan? Man har Ukraina-kriget som pågår, vi har nu också då kriget mot Gaza, eventuellt en framväxande konflikt mellan Israel och Hezbollah som på libanesiskt territorium, mer än vad det är redan idag, alltså en israelisk invasion av södra Libanon. Och man har ju liksom den groende konflikten med Iran. Föreställningen om Taiwan är väl lite att Kina väntar på ögonblicket där de kan göra det.
Ja, fast också lite så. De håller på att bygga upp sin kapacitet, och när de har kapaciteten, då ska de börja vänta på ögonblicket.
Ja, och då är frågan om de har den kapaciteten. Det kanske vi kan reda ut lite idag då, hur faktiskt situationen ser ut, eller vad forskningen säger, eller experterna säger. Den här övningen genomfördes ju då den 23 maj. Jag vet inte om man ska kalla den övningen. Jag tänker att man skulle kunna kalla det för en påverkansoperation.
Okej.
Okay. I ordets faktiska bemärkelse. Ja. Det är liksom en militär operation.
Som har syftat att få politiska konsekvenser. Ja. Liksom.
Ja. Utan att använda direkta militärmedel.
Och det har kanske lite att göra med då. Jag har inte läst så mycket om den här nu. Men har det någonting att göra med att det har varit valet i Taiwan nyligen?
Ja, alltså övningen kommer ju då 3 dagar efter. Men svor in presidenten William Lai. Som har liksom sagt till, liksom gjort sådana uttalanden. Kina.
Och han är från Demokratiska Progressiva Partiet.
Ja, och de är väl inte för one...
Nej, ska vi dra den bara snabbt Taiwans historia på något sätt? Liksom.
Ja, lycka till, alltså, grattis.
Tack, för det fick jag på mitt kort idag. Ja, men Taiwan var väl en del av Kina historiskt liksom. Sen så där tog Japan över det någon gång i början på 1900-talet. Men sen när Japan förlorade andra världskriget får de lämna tillbaka det till Kina som en del av de villkoren där. Då pratar man om Formosa, eller vad det heter, som är alltså portugisiska för Taiwan. Någon anledning fick de döpa Taiwan
helt
internationella sammanhang på den tiden. Japp. Och då lämnar de tillbaka det till den kinesiska republiken, ROC, alltså Republic of China. Men därefter 45 så pågick det kinesiska inbördeskriget, och Kuomintang som styrde Kina förlorade det och Kinas kommunistiska parti vann, men de tog aldrig Taiwan då. Så det blev dit liksom hela administrationen flyttade, och de införde då undantagstillstånd på Taiwan då.
De befann ju sig i krig de facto, liksom inbördeskrig.
Jo, jo, men alltså, det här undantagstillståndet fortsatte ju sen fram till sent 80-tal liksom. Och det är ju han, Chiang Kai-shek, styr ju fortfarande Kuomintang liksom fram till 1975 när han dör. Så det är ju liksom i praktiken en diktatur då, fram där till slutet på 80-talet. De hävdar ju att de är hela Kina liksom, och att de bara är tillfälligt fördrivna från makten över Fastlandskina, och Fastlandskina och sin tid hävdar att det är bara en tidsfråga tills de kan ta över Taiwan liksom. Länge var ju liksom då Taiwan eller och det som utav övriga världen erkändes som det riktiga Kinas regering, men det blev ju lite löjligt efter ett tag liksom att den här relativt lilla ön liksom låtsas representera hela det här jättestora landet, men de bara kontrollerade över en liten del, samtidigt som det då var en, alltså till exempel 1971 så bestämde ju FN att nu byter vi så att det inte är ROKs representant längre, utan Kinas kommunistpartis representant, eller liksom Folkrepubliken Kinas representant som representerar Kina i FN. Och det gjorde, det kan man ju tycka, lite så här, kastar de ut Taiwan helt och hållet liksom då, varför gjorde de det? Men då får man ändå komma ihåg att dels var ju Taiwan den här diktaturen, då militärdiktaturen, och som Kina var en partidiktatur, men det var väl ganska hugget som stucket där liksom, eller snarare kanske till och med, man kan säga att Taiwan var ju liksom oerhört repressivt mot de som då inte följde partiet. Ja, det var väl Kina också. Ja, skitsamma. Sen så har man väl liksom diskuterat då ifall Taiwan skulle liksom komma in som en eget land i FN och sådana saker. Men Kuomintang har ju vidhållit då att
vi är Kina.
Liksom. Vi är det riktiga Kina, och till, alltså man har väl ändå blivit lite mer moderat i sin framtoning i det där med att liksom en dag kommer vi återförenas och få ett gemensamt styre. Och det är på något sätt då en linje som både Kuomintang och Kinesiska kommunistpartiet håller. Så på något sätt är de ju överens om att Kina är ett enda land med båda de här delarna. De är bara inte överens vem som borde bestämma. Medan står den här, vad heter det, progressiva demokratiska partiet eller vad det heter, som är ju någon sorts socialliberaler liksom. De är ju mer så, men nu är vi faktiskt Taiwan, så nu borde vi bara officiellt erkänna att det är det här som är ett land nu och det andra är ett annat land. Och därför är Kina på något sätt mer fientligt inställd till de här socialliberalerna som styr Taiwan nu än vad de är till Kuomintang, som ändå på något sätt har samma då pan-kinesiska nationalistiska grundvision liksom. Ja, så det är väl därför de är, vill markera när Taiwan väljer att ha den andra regeringskoalitionen då, som inte är Kuomintang, vid makten på något sätt. Var det något mer
de begraver någon sån typ massaker mot japaner också, gör de inte det?
Det gör de säkert. Alltså,
de driver ut alla japaner från ön eller någonting så.
Efter 1945.
Ja, ja, ja.
Alltså.
Stämningarna var bull.
Ja, precis.
Men det är spännande, för det knyter ju an lite till Japans roll idag. Liksom.
Ja,
och jag tror att det är så här, så det var rätt blodigt och att man typ...
Jo, men alltså det är så också fler, tror jag, 100 000 människor som börjar säga kommunister eller någonting på Taiwan då, som blir också förföljda. Eller de är i alla fall mot Kuomintang liksom, och då blir man satt i fängelse eller mördad och så vidare. Så det är verkligen en militär diktatur som körde på där.
Ja, det styrande partiet då, som jag beskrev tidigare, som vann valet, DPP, Democratic
Progressive Party, va?
Är ju så ett typiskt liberalt parti. Medan Kuomintang kanske snarare ska beskrivas som någon typ av socialfascister eller liksom en blandning
alltså
mellan...
socialdemokrater.
Ja, fast kanske med mer
ja, men
auktoritär, konservativ, ja. Liksom någon blandning där. Ja.
Och alltså, men de som är liberaler är väl ändå typ socialliberaler på något sätt. Alltså, de är inte så nyliberaler, eller det är väl alla nu för tiden, men jag menar, deras ideologiska grund är väl lite mer socialliberal ändå liksom.
Okej, liksom i den här historien tänker jag att man får en liten bild av det vi pratar om med relationen till Fastlandskina, för DPP har liksom historiskt sett varit väldigt försiktiga med att ha, att uttala eller liksom propagera för en taiwanesisk identitet, och det är för att man var liksom rädd för att Kuomintang skulle slå ner på det våldsamt då, men också för att alienera väljare liksom. För den rådande liksom idén på Taiwan har varit att man är kines och det är liksom Kina det handlar om. Men med tiden då så har det då växt fram en linje i partiet att man ska liksom vara öppna med att man förespråkar att man ska vara ett eget land. 99 så tar det här partiet beslut på sin kongress att Taiwan är redan ett självständigt land under det officiella namnet Republiken Kina, men att det är dags att vi börjar liksom, vi börjar behandla det som att vi är ett självständigt land.
Så man börjar väl byta ut namnet på så här myndigheter från att vara så här Kinas hälsoorganisation till att vara så Taiwans hälsoadministration. Nu hittar jag bara på, jag vet ingenting inför just det. Men generellt, det konceptet liksom, byta så att man heter officiellt Taiwan på massa sätt och så också.
Så nu styr ju DPP, ja de gick väl okej för dem i valet, ingen jätteseger liksom.
Men de styrde väl förra mandatperioden också, så de har suttit ett tag nu.
Ja. Och har på så sätt liksom brytit Kuomintangs politiska makt över. Men i och med att man då är motsätter sig på något sätt den här One China Principle, så gör ju det också att man liksom utgör ju en annan typ av hot gentemot Kina. Eller man uppfattar det mer som ett, alltså fastlandskina uppfattar det som ett större, som ett hot. Vilket är ironiskt.
Ja, hot mot deras liksom anspråk.
Ja. Liksom. Och det är de här uttalanden då som ledde fram till den här övningen. Och den här övningen skiljer sig lite, man har gjort massa sådana här övningar i olika skala. Men den här är väl den som närmast liknar liksom en invasionsövning.
Okay.
Och bland annat så gjorde man i mycket större skala, så gick man till de östra delarna av ön. Taiwan ser ju lite speciellt ut, men det går ju en bergskedja genom ön. Och framförallt är det väl väldigt berget på den östra sidan, om jag inte missminner mig.
Ja, och det är väl den sydvästra sidan framförallt som har liksom en kust där det verkligen går bra att anlöpa med skepp och så.
Mm.
Så det är liksom en del där.
Men på den här östra sidan så har man anlagt mycket av de liksom försvarsstrukturerna. Så där har man liksom flygbaser i bergen och så. Alltså så.
Ja, just det.
För att det är lättare att försvara. Men den här övningen nu i maj var liksom mer närvarande på den östra sidan. För det hänger ju liksom ihop med också att kunna liksom, vi kan stänga ön. Vi kommer tillbaka lite till det här med att isolera ön.
Precis, för det är lite konstigt för Kina på något sätt att öva på den östra sidan, på den yttre sidan så att säga av Taiwan. Det är inte mot då fastlandskinas kust egentligen. Utan då är man där för att det har med Taiwan att göra helt uppenbart.
Liksom. Ja, absolut. Det har inte bara med det här sundet då.
Nej, precis.
Den här. Och det kanske man känner igen för att det var väl en jättestor grej att amerikanskt hangarfartyg
körde igenom
det. Körde igenom det sundet, ja. Förra större övningen var väl, var det 2022 eller 2023? När
USAs utrikesminister, eller vem det nu var, som var där på besök. Och, eller var det Nancy Pelosi?
Det var
kanske?
Nancy Pelosi.
Speaker of the House var och hälsade på, och då liksom skulle man markera då att det inte är okej med officiella statsbesök till den här stället som inte ens är ett eget land, utan bara en tillfällig annan administration.
Och det är liksom idén om invasionen av Taiwan är liksom en sån omdebatterad fråga, att så här, är Kinas mål att nå en position där man faktiskt kan invadera Taiwan? Och jag tänker att man kan nästan börja i den änden. Det är länge sedan det skedde liksom några direkta våldsamheter. Kina tycks ju mest välja liksom posera i relation till detta, eller liksom sätta press. Det finns ju, jag har läst liksom flera analyser som menar att Kinas mål typ snarare är att köpa Taiwan. Ja. Att liksom investera kapital och sakta men säkert liksom få tillbaka Taiwan in i follan genom att liksom skapa så extremt starka ekonomiska förbindelser. Men man ska nog inte utesluta liksom att i ett annat geopolitiskt läge så skulle det kunna bli krig. Men det finns också väldigt många andra, förutom den ekonomiska då, liksom en ekonomiskt övertagande av Taiwan, så finns det ju andra modeller. Jag läste bland annat en analys som talade liksom typ så här, men Kina kommer inte invadera Taiwan, utan, eller det kan de kanske göra, men de har innan dess, så finns det bland annat deras förmåga att sätta Taiwan under en sjöblockad, lite på grund av den komplicerade juridiska situationen med landet. Det är inte särskilt många länder som erkänt Taiwan som en självständig stat av naturliga skäl, eftersom att de inte själva har erkänt sig som en självständig stat. Det är Center for Strategic and International Studies som har tagit fram liksom så här, vad skulle det innebära om Kina satte Taiwan under en sjöblockad i termer av en kustbevakningsoperation.
Precis, de pratar om en karantän, att de skulle sätta det i karantän.
Som då ska skiljas då från en blockad, vilket jag antar de menar är med militär karaktär.
Ja, de fokuserar väl i den här artikeln då på att det skulle vara på något sätt kustbevakningen som utförde det, och att man liksom drar upp så här någon sorts tullregler för fartyg som skulle anlöpa Taiwan, och därför skulle man typ säga, ja nu har vi rätt att borda de här skeppen och kontrollera innehållet, ifall de inte stämmer med våra bestämmelser så typ kan vi skicka iväg dem eller beslagta skeppet och sådana saker. Så då skulle det vara mer så någon sorts legal krigsföring på ett sätt.
Mm.
Eller inte ens krigsföring utan
lawfare eller liksom. Ja. Och då är väl teorin att det är Kaohsiung?
Kanske det heter.
Kanske det. Som väl är den viktigaste hamnen.
Ja, precis. 60% av allt fartygbaserad handel i Taiwan anlöper där.
Och bara genom att sätta den under någon typ av karantän/blockad så skulle ju det liksom kraftigt påverka Taiwans ekonomi. Men det skulle ju också skicka en ganska tydlig signal. Och det är ju den här långsamma upptappningen liksom, att man gör någonting
som inte korsar några röda linjer direkt. Nej. Men som är i konflikt såklart med vad Taiwan och deras allierade då, framförallt USA, säger det okej. Okay. Men är det till mycket för att liksom få en militär respons på, antagligen inte liksom?
När ska USA då börja beskjuta kinesisk kustbevakning och starta ett krig liksom, så kommer ju den situationen också liksom paketeras annorlunda. Och man kan också göra detta under en period, upphöra med det, starta det igen. Alltså för att skapa också liksom en instabilitet i Taiwan ekonomiskt. Men också för att förhindra möjligheterna för handel med vissa vapensystem och så. Även om det till viss del går att lösa luftvägen också. Mm. Men Taiwan är väl inte heller bara den här stora ön? Det ska väl också viktigt att säga.
Det är några små öar i sundet också.
Vissa som ligger betydligt närmare kinesiska fastlandet än vad jag hade gissat.
Men tycker du det är så mycket att bry sig om, eller vad säger jag?
Nej, men de tänker ju att man ganska... Alltså om Kina hade haft ett intresse av att återta Taiwan, så hade de ju kunnat börja med de öarna. Och
absolut.
Och vara så här...
Ja, ja.
Okej, vad hände när vi gjorde det här liksom?
Verkligen. Men alltså okej, för man ska, jag läste också den här artikeln då. Jag känner lite så här, å ena sidan, de har liksom det här inget direkt stöd för att Kina planerar den här sortens karantäner, som de kallar det. De säger det själva, det finns liksom inga officiella uppgifter. Och så bara, man känner lite så, har ni bara hittat på det här scenariot out of nowhere liksom? Men å andra sidan då, någonting håller ju Kina på med de här övningarna, precis som den här som du pratade om liksom. Och de har väl den kustbevakningen i den med, och de har väl den här typ konstiga fiskemilisflottan, så här fiskebåtar som också är med och utför liksom någon sorts operationer liksom åt dem och sådana saker. Så det kanske inte, jag kan ju inte det här ämnet så väl, det kanske är en rimlig slutsats att en sån här karantängrej kan vara i pipen liksom. Men samtidigt är det lite som du är inne på här också, att i den här artikeln tycker jag det presenteras lite liksom med den här grafiken och anslaget i liksom, tonen i artikeln är så här, Kina kan komma och göra det här liksom, wow, det måste vi vara förberedda på och så. Och samtidigt är det typ, det de skulle göra då är ställa till en halv hård karantänblockad i några veckor, och sen skulle de sluta med det, och det skulle mest liksom så här typ skaka om Taiwan lite grann och stresstesta dem typ. Det skulle ju inte bli någonting som faktiskt förändrar hela läget på ön eller så. Eller vad tänker du?
Jag tänker väl att det skulle ligga linje med att inte vilja använda direkta militära medel för att påverka Taiwan. Liksom.
Men precis. Men det man kan göra är att man kan påverka Taiwan precis som det knuffade lite åt ena eller andra hållet. Jag tänker att det kommer inte få några så stora omvälvande effekter på Taiwan, eller? Då får man göra något mer, liksom. Då får det här vara ett litet steg i en trappa med många steg. Eller
jo,
så,
men det kan det ju vara. Men framförallt så är det ett stresstest gentemot de allierade Taiwan har.
Mm, visst.
Och ett stresstest av Taiwans ekonomi liksom. Att det blir ju en försmak liksom på vad en mer djupgående konflikt skulle innebära.
Jo.
Vilket ju kan vara ett effektivt sätt att avskräcka någon. Jag tänker om du tar liksom...
Avskräcka dem från att utropa då helt självständighet liksom, eller så? Att
ja, eller avskräcka dem för att närma sig USA mer, eller att låta amerikansk trupp vara permanent placerad på ön eller något liknande. Alltså för jag tänker att Kina kan ju inte sätta människor eller länder då, i praktiken regeringar, i under sanktioner. Den förmågan har liksom inte Kina på samma sätt som USA har.
För att de får inte med sig världssamfundet på de grejerna.
Liksom. Nej, precis. De det är så här, alltså det, de har ju aldrig testat det. I teorin kanske det skulle kunna funka. För jag menar, så här, du får inte ha något samröre. Kina kommer
inte
röra.
Nej, fast de har väl kört det mot Lettland, eller hur är det? Eller Litauen? Lettland, va?
Okej. Okay. Känns det som att det funkade?
Nej. Det är det.
Nej, men precis. Så det här blir ju någon typ av liksom, fattigmans sanktion, liksom.
Ja.
Eller mer klassisk sanktion egentligen, en sjöblockad liksom.
Mm.
Vilket ju känns i linje med Kina vill verkligen inte använda direkta militära medel. Det är ju, för att vara den typen av land som Kina är, så är det ju lite udda att de inte befinner sig i ett krig. Alltså kan man väl diskutera att de har militära ockupationer delvis i sitt eget land, men jag tänker att det här, de vill verkligen undvika att det här kriget ska bli direkt i någon mening. Och då känns det ju rimligt att man har steg i den mån det är nödvändigt. Och då tänker jag att man tillbaka till det här med inrikespolitiska. Kan liksom upphettande av konflikten med Taiwan vara viktig för den inrikespolitiska situationen i Kina? Okej, men om då har vi de här diskuterna. Men de vill inte riktigt det här så. Men om det då skulle bli så har det gjorts en massa liksom, studier och analyser hur skulle utfallet se ut. Och ganska många av dem är väldigt pessimistiska från Taiwans sida. Så hittade jag en, det är också från den här Center for Strategic and International Studies. Och det är väldigt länge sedan jag läste den. Den är från januari 2023. Jag tror att det var en lyssnare, Johan Pris, som skickade den till mig från början faktiskt. Jag har haft den liksom i bakfickan. Så jag tror jag läste igenom den igen. Och det är helt enkelt den här think tanken då, som är liksom en sån militär tankesmedja liksom. Amerikansk militär tankesmedja.
Yeah.
De har då gjort ett så kallat wargame, eller ett krigsspel. Alltså helt enkelt man har gjort, man har spelifierat, man har gjort ett brädspel av det här.
Man har kickat igång sitt sån, vad heter det, Iron 5, vad heter det?
Hearts of Iron 5.
Yeah.
Nej, men det är faktiskt baserat på ett brädspel jag har delvis, som heter Next War. Rapporten då, eller studien, eller rapporten om det här krigsspelandet heter The First Battle of the Next War. Och är helt enkelt att de har skapat ett spel om detta. Sen har de tagit ett gäng experter på ämnet. Och sen har de fått spela massa liksom, olika versioner av det här händelseförloppet. Och så har de byggt liksom, ett regelverk för hur det här fungerar. Och den här studien så går de ju igenom liksom, de går igenom vad poängen med det här är, och det ska vi säga, för väldigt länge sedan gjorde vi ett avsnitt om krigsspel. Men och man ska säga att det finns, även om det låter jävligt flummigt, så har det varit ganska, man tar det på ganska stort allvar, den här typen, och man har då haft liksom direkta utfall på krig, att man har hållit på med det här och testat olika modeller och se vad som händer sen och så. Jag har för mig att man bland annat gör det med under Vietnamkriget och kommer fram till att man inte kan typ kärnvapenbomba Hanoi, för då Sovjet med kriget. Alltså du vet att man liksom, vad händer om vi gör det här? Hur reagerar den andra parten och så vidare? Självklart så är ju otroligt mycket av detta är ju baserat på öppen data, det är baserat på spekulationer. Det är ju väldigt svårt att inte bli partisk.
Jo, men vår sidas flyger ändå lite bättre, så de får lite fler poäng i det här spelet, så därför så, och sen så
precis,
och tiltar det balansen i hela liksom scenariot. Finns inte en grej med att typ när man spelar de här spelen och det inte är riktiga liksom människor som kommer dö, eller typ en riktig hemmaopinion som kommer förloras och så blir man lite mer risktagande.
Jo.
Det bara ligger i en, liksom, att det är bara ett spel jag kan lika gärna satsa för att försöka vinna. På
precis. Det de gör här är bland annat, de gör vissa saker som jag skulle säga är i den basutförandet, de har liksom en basmodell, vi kan gå igenom vilka förutsättningar de tänker att det är, men då värderar de bland annat kinesiska och amerikanska stridsflyg likvärdiga, vilket man skulle kunna säga är ganska snällt för de kinesiska. Ja. Stridsflygen. De säger helt enkelt att ett amerikanskt 50 generationens stridsflyg är lika bra som ett kinesiskt 50 generationens stridsflyg. Och de tar heller inte hänsyn till typ att USA är den enda i världen som har typ ett riktigt flygvapen med piloter som faktiskt har erfarenhet. Alltså är du med?
Ja.
Och Kina, som precis sa, är ju inte i krig. De har ju inte veteraner. Deras soldater är inte veteraner. De har inte varit i ett krig. USA har ju en ganska stor pöl.
Är alltid krig.
Ja, har ju varit konstant i krig i princip sedan sin uppkomst. Sen har de då med versioner av spelet där de tar hänsyn till sådana frågetecken och testar vad händer om vi gör detta. Och för att sammanfatta resultaten, om man får börja den änden, så kan man säga att de testar spelet 24 gånger, 24 olika versioner av spelet. Och de kommer fram till, Kina klarar inte det här. Och det ska sägas att det de försöker simulera är inte liksom ett årlång konflikt om detta. Utan varje tur i det här spelet, varje drag i det här spelet utspelas under 3,5 dagar. Och det är liksom precis som rapporten heter, liksom, The First Battle of the Next War. Jag tolkar det med som så, kan Kina göra en blitz och ta Taiwan?
Yeah.
Det är det de tittar på. Så i själva grundutförandet så är väl i princip det som händer är att Kina invaderar, men kör fast på stränderna, de tar inga viktiga hamnar, de tar inga viktiga städer. De blir liksom isolerade och de kan inte upprätthålla de här soldaterna med materiell, och då kapitulerar de efter en viss tid. Så att man kan väl säga att så här, Kina genomför ett massivt bombangrepp, framförallt ballistiska robotar. Taiwanesiska markstyrkor tar sig ner till stränderna och möter upp den liksom landstigningsstyrkorna. Och där man försöker slå sig in mot inlandet. Amerikanska ubåtar och bombflyg och attackflyg och så vidare. Understödjer japanska självförsvarsstyrkor och har sönder den kinesiska amfibiska flottan. Kina svarar med att angripa japanska baser, men det räcker inte.
Nej.
Detta sker ju liksom en otrolig kostnad för USA. Det gör också att USA förlorar sin globala position för många år framåt. De blir så pass skadade. Och Taiwan är ju liksom ödelagt, även om det militärt inte är brutet. Skadad ekonomi, ingen elektricitet, ingen basservice. Och självklart så har ju då Kina också horribla förluster. Deras flotta är allvarligt skadad. De har tiotusentals soldater som krigsfångar. För att detta ska ske i grundutförandet av liksom spelet, det de antar är den mest troliga förhållandena det här konflikten kommer ske, så krävs det att taiwanesiska styrkor klarar av att hålla i markstrid och kunna göra motanfall för att kunna dra ut den kinesiska logistiken. De kommer också fram till att det finns liksom ingen Ukraina-modell för Taiwan. Och det här tror jag är en väldigt viktig poäng. Liksom.
Okay.
Alltså så, du kan inte förstärka Taiwan under konfliktens gång. Utan allting Taiwan behöver måste de redan ha.
Varför det?
För att man kan inte på något säkert sätt transportera saker till Taiwan under tiden stridigheterna
pågår. Okay. Man tänker att de skulle flyga in det, men det går inte.
Då i det här spelet så gör de det och får sina...
grejer skjutna av kinesiska ballistiska robotar. Liksom. Nej, eller inte ballistiska, men alltså...
lång räckvidd luftvärnssystem. Ja. Liksom. Och av ytfartyg som ju är bestyckade med luftvärnsrobotar. Ja. Och kinesiska jaktflyg. Det finns liksom inget säkert sätt, och det är helt uteslutet att transportera in förnödenheter via skepp, vilket ju är alltså att flyga in förnödenheter till den typen av mängd som hade behövt är ju heller inte realistiskt.
Nej, man kan inte göra en luftbro på det sättet.
Nej, liksom. Nej. Och det innebär ju också att man inte kan bistå Taiwan med trupper, utan det måste vara Taiwan själva som gör detta.
Ja.
Det förutsätter också att USA måste kunna använda sina baser i Japan. Att Japan är med på det. För att annars så måste de flyga från Guam. Liksom.
Ja.
Och då är frågan Australien och Sydkorea. Men där gör de bedömningen att de inte kommer att spela en lika central roll. Och det är väl framförallt Okinawa som är den ögrupp som är relevant här.
Alltså flyga för att göra vad för någonting?
För att angripa.
Men skulle de inte kunna göra det från hangarfartyg då?
Nej.
För de vågar man inte lägga så nära.
För de kommer att sänkas.
Ja.
Det är alltså med i beräkningen av de förlusterna de kommer att ta. Den fjärde poängen de gör är att USA måste kunna angripa den kinesiska flottan väldigt hastigt, massivt och från utsidan av den kinesiska luftvärnsparaplyet. Så det kräver liksom också långdistansrobotar precisionsmässigt som man ska ha i så pass stor skala att de kan göra det jobbet. Man kommer in lite på det. De gör ju också liksom brasklapparna så, hur gör man då för att undvika en pyrrhusseger liksom? Bland annat så säger de här, det tycker jag är intressant, att man inte ska attackera det kinesiska fastlandet för att det är så pass stor risk att konflikten eskalerar utanför det, den nivån det redan är. Nej. Allt som andra ord, då kan det övergå till ett kärnvapenkrig. De säger också att även om man initialt då kan, för nu tänker jag att man är liksom långa, att de kan vinna det här första slaget men sen då förlora kriget så att säga. Så är de att hur gör man USA och amerikanska befolkningen redo för att hantera de förlusterna som det här kriget skulle göra. Och så i deras då simulering så säger de att på 3 veckor så kommer man förlora ungefär hälften så många som man gjorde under 20 år i Irak och Afghanistan. Och sen är det liksom, sen är det liksom en generell kritik av Taiwans fokus på sin försvarsförmåga. De kritiserar Taiwan för att Taiwan framförallt fokuserar på att köpa väldigt dyra fartyg och stridsflyg.
Men de har väldigt mycket färre av dem.
Precis, och att de istället då skulle fokusera på de mer asymmetrisk försvarsmodell. Kanske de är likt Ukraina. Så att man, det är ingen poäng att försöka ha en flotta som ska kunna...
matcha Kina, så det kommer de aldrig ha.
Liksom. Nej, det är liksom helt uteslutet. Och sen är det ju massa så här, ja men USA ska bygga ut sina flygbaser i på Japan och Guam och så vidare. Och sen så gör de en ganska intressant grej att de liksom kritiserar... USA har ju en rapid response forces-grej. De har liksom en så här marine littoral regiments som är liksom självstående marinregementen som ska kunna liksom snabbt sättas in för att då strida och kanske till och med strida under det kinesiska luftvärnsparaplyet och robotparaplyet och så vidare liksom. Men det gör de en poäng av att det ska man liksom bara, den bränner inte pengarna på det. Men poängen är väl att så, man kan ju ha dem där, men de kommer väldigt snabbt bara vara motsvarande taiwanesiska reguljära soldater, för de kommer få slut. I och med att du inte kan bistå dem med nya sjömålsrobotar eller luftvärnsrobotar så kommer de ju bara vara soldater med gevär i händerna liksom.
Ja.
Och sen så rekommenderar de väl saker som vi har diskuterat tidigare liksom, att så här, USA behöver fokusera på billigare och mindre saker. Alltså saker som är till ytan mindre.
Inte hangarfartyg.
Utan att det är det här liksom att de här järntitanen liksom är känsliga. Okej, de har ju lagt upp det så att de har ett baskase liksom. Så det är det här vi tror kommer hända. Och sen så har de undantag till detta då, som har testats i sin tur. Sen har de gjort sig en massa olika kombinationer. Men det finns ju så vissa saker de är så att det här gäller. Och i vissa fall finns det inget undantag från dem. Men då är det till exempel, Kina bestämmer när det börjar. Det är liksom ingen yttre faktor som tvingar fram detta. Det är Kina som gör det. Taiwans motståndsvilja är stark. Det gäller i alla scenarion liksom. Mm. Och jag tror att det är liksom baserat på att om det inte är det, då är det förlust oavsett vilken. USAs intåg i kriget, i deras basscenario, så är den automatisk.
Ja.
Den sker när det börjar. Sen har de med en scenariomodell som är Taiwan förblir ensamma. De har en som är USAs bombningar dröjer dagen D+4. Liksom. Och en modell som är USA deltar D+14. Grundutförandet så har de USAs trupper, amerikanska trupper i Taiwan. Inga i grundutförandet. De har ett undantag som är att de har en sån Marine Littoral Regiment. Sen är en gäng grejer kopplade till Japan. Japan tillåter amerikanska baser i grundutförandet. Så finns det ett undantag där Japan är sett förhåller sig neutralt. Japanska självförsvarsstyrkorna går in i kriget. I grundutförandet så är det att det sker efter att Kina angriper japanskt territorium. Det finns en annan version där de direkt blir delaktiga. Självförsvarsstyrkorna i grundutförandet är alla typer av operationer tillåtna när de väl blir en del av det. Medan undantaget är att de förhåller sig defensiva. De gör bedömningen att i grundtagen att Filippinerna håller sig utanför konflikten. Inte tillåter liksom amerikansk närvaro. Medan Australien är en aktiv del.
Som bidrar med trupp eller som bara tillåter USA vara där?
Tillåter USA vara där. Ja. Sen i grundutförandet så är det baserat på att ingen annan kris uppstår samtidigt liksom. Ingen tar chansen där. Medans i undantaget så är det att USA
måste dela upp sina styrkor på någon annan del. Iran kör mot Israel.
Precis. Sen har de liksom sådana beräkningar så här. Undantag med har Kina fler. Hur många liksom taktiska ballistiska robotar har Kina? Har de färre eller fler än vad vi tror? Har Taiwan färre sjömålsrobotar, harpoons? Om det heter. Och hur USA förhåller sig till att använda sina ubåtar. Lite antagande om mobiliseringstid. Grundutförandet så är det att Kina börjar mobilisera 30 dagar innan det bryter ut. Och grundutförandet är att USA börjar göra det 14 dagar innan det bryter ut.
Ja.
Och de har undantaget där att USA mobiliserar när det har börjat.
Men att man inte fattade vad som var på gång.
Ja, eller man vill liksom deeskalera på något sätt. Och sen har man lite så här, samma med Taiwan då. Är Taiwan direkt redo att försvara sig själv eller är Taiwan paralyserat till en början. Liksom. Mm.
Och de här sakerna kanske man tänker sig ser annorlunda ut beroende på hur uppbyggnaden till det här skeendet ska ha varit. Liksom.
Mm.
Ifall det är plötsligt eller ifall det är något som har eskalerat och sådär. Ja.
Sen är det spännande för de har liksom det här hur skicklig är alltså Kinas försvarsmakt, PLA då, på att göra stora amfibiska landstigningar. Och då har de utgått ifrån att de är lika kompetenta som USA under andra världskriget. Och det tror jag man ska tolka som att vi kan använda datan från andra världskriget för att förstå tonnage och liksom...
Ja, hur mycket förluster man från det när man stormar en strand och sådana saker.
Precis, liksom.
Ja.
Medans undantaget är att den är reducerad, den förmågan. Så gör man då hur skickliga taiwanesiska försvarsmaktens soldater, markstyrkor, är de lika bra eller bättre? Så har de liksom undantag baserat på det. Och i grundantagandet så beräknar man då att plaff då, alltså Kinas flygvapen, är likvärdigt amerikanska. Medan undantaget är att plaff då har reducerad luftstridskompetens. Och det här fortsätter i massa olika versioner. Men det som är ganska viktigt här är att de pratar om de här JASM, ny förkortning på ett vapen.
JASS Slay Queen.
J-A-S-S-M. JASM. Som helt enkelt är en kryssningsrobot. Den är liksom inte en sån kändis riktigt. Men de lägger väldigt stor vikt vid den. Den heter då Joint Air to Surface Standoff Missile. JASM. Eller AGM-158. Det är helt enkelt en stealth-kryssningsrobot. Som du avfyrar från luften.
Och som ska nå marken.
Ja.
För det är det som G står i för i AGM.
Det är en air to surface. Det är då
air to ground.
Air to JASM. Joint air to surface standoff.
Men du sa att det kan kallas AGM istället.
Den heter AGM. Aha, okay.
Det står inte för air to ground.
Det kan vara air to ground munition då.
Ja. Munition.
Mm. Ja. Skitsamma.
Tyckte det var väldigt intressant. Det skulle gärna att vi ägnade sitt avsnittet åt olika förkortningars historiska traditioner.
Det är helt enkelt en jävla pangare du skjuter iväg från ett flygplan. Som också då är... Den är väldigt svår att skjuta ner.
För den går snabbt.
Den går snabbt. Ja, den går snabbt, det gör den. Men den har stealth.
Ja.
Så man beräknar att den faktiskt kunna nå sina mål längre ut. Grejen är att den här finns lite olika versioner. Och den huvudsakliga versionen, den grundversionen, har en räckvidd på 370 kilometer. Sen finns det då en annan version av den, JASM ER, som har...
Extra range, kanske det står för.
Extended.
Fan.
Som har en räckvidd på 925 kilometer.
Ja.
Så det är ganska långt. Liksom. Det finns även en ytterligare version, LRASM, AGM-158C, LRASM.
Nu säger du bokstäver i snabbföljd.
Long Range Anti-Ship Missile. Och det som deras poäng i den här artikeln, varför de fastnar i den, är för att det här, den är ju ett år gammal. Men poängen är att de här robotarna är en av få robotar som man tänker att USA kommer kunna använda. Man kan skjuta den från F-35, man kan skjuta den från B1 och så vidare. Så man tänker att det här är den man kommer använda för att angripa den kinesiska flottan. Eftersom att det kommer att ske relativt hastigt det här, så är det ju liksom flygvapen som måste användas. För de måste lyfta från flygbaser i Japan och sen måste de flyga. Och sen ska det som ska sänka den initiala vågen. Medan jag antar att de tänker att flottan är på väg dit liksom. Grejen är då att de här JASM, de är ju inte sjömålsrobotar. De är liksom inte gjorda för att kunna träffa ett mål som rör sig. Och så att i grundutförandet av det här spelet så gör de bedömningen att det går att använda de här effektivt mot flotta. Men det är möjligt att det inte fungerar. Och sen är det massa grejer om infrastruktur och 50-generationens stridsflyg. Vi kan skita i det, så behöver vi inte bara sitta och läsa hela den här jävla listan. Och jag tänker att vi kan hoppa över liksom allt det här och komma ner till då, vad bedömer de händer i de olika, mer specifikt liksom. De flesta speltillfällena var ungefär 6 turer. Det är ju motsvarande 3 veckors strid då. Och i de fall där när spelet tar slut och man inte är säker på utfallet, då fortsatte liksom de som drev projektet och spelat ett par turer till för att liksom få ett mer tydligt utfall. Liksom. Det de kommer fram till i stort är, kan inte Kina hålla hamnar och flygplatser operationella, då så kommer liksom Kinas förmåga att fortsätta strida, det kommer liksom dö ut ganska hastigt. I det här basutförandet då, så blev det 2 av de 3 omgångarna man spelade. De resultatet kom liksom ganska snabbt. Kinesiska trupperna klarade inte av att ta några städer och hade slut på materiell efter 10 dagar. Vid en av dem så gick de in i södra Taiwan och tog hamnen i Tainan. Men amerikanska luftangrepp på hamnen förhindrades att den kunde användas. Och Kina kunde inte fortsätta strida efter dag 21. Det är den enda gången av de här tre så är det den enda gången där man uppnår någonting annat än en kinesisk förlust. Det definierar man istället som ett stillastående, bara liksom en stalemate. I alla 3 av dem så förstördes minst 90% av den kinesiska amfibiska flottan. Och det får man ju säga är
väldigt stor andel.
Ja, så då är liksom i alla de 3 utförandena så är resultatet någon typ av vinst för Taiwan, USA.
Men är det främst man tänker sig att USA är den som förstör flottan då liksom?
Ja.
Och främst via ubåtar och luftangrepp då?
Ja, men det är ju då frågan om, nej, Taiwans kustförsvar.
De kommer ju där med de här harpoonrobotarna
som kan skjutas från den.
Hur rimmar det med typ hur man har sett i Ukraina och så?
För där, ganska väl.
Ja, jag skulle säga, där har ändå, men känns som att den ryska flottan har gått på en del nitar liksom från just landrobotar och så.
Och nu kan man väl också tänka sig den här typen av ytdrönare.
Ja, liksom. Precis. Mm. Att det kanske är någonting Taiwan satsar på då, eller så.
Absolut. Och det tänker jag är väl liksom en av de sakerna som sen kommer i vad Taiwan måste fokusera på. Men det är väl intressant att det är så tydligt att den här upprätthållandet av logistiken är det som gör att Kina inte kan fortsätta. Och det är väl kanske logiskt att det är liksom ön som begränsning som gör att det inte fortsätter. Det går liksom inte i långa loppet att upprätthålla den här. Och hur liksom mycket trupp fick de i land och så vidare, då räknar man med att i de här basscenarierna så får PLA ungefär 30 000 man, så många de lyckas landa på ön. Och det enda sättet att bistå dem i slutet är att få förnödenheter från luften. De beräknar att USA förlorar 270 flygplan. Japan 112, Kina förlorar 155 flygplan. USA förlorar 17 fartyg, Japan 26 och Kina 138 fartyg under de här 3 veckorna. I alla de här 3 basscenarierna så förlorar USA 2 hangarfartyg och mellan 7-20 andra större ytfartyg. Om man då tittar på de här pessimistiska scenarierna, det är väl här det börjar bli intressant, i 18 så är de värderade till att vara pessimistiska. Och då har man tagit i olika av de här. Det kunde vara sämre exemplen, vad som är sämre för Taiwan då. Det ska vara tydligt med att det är det som är det pessimistiska då. De är inte pro-kinesiska. Mm. Och vissa av de här scenarierna är liksom, Taiwan är ensamma, då förlorar Taiwan. Det är liksom, den går de inte igenom så noga, utan det är bara så att då är det kört. Liksom.
Ja. Även ifall de skjuter ut hela den kinesiska flottan så räcker det inte det liksom?
Nej, men det görs ju inte då heller. Alltså det klarar de inte av att göra.
Skulle de inte göra det själva med sina landbaserade sjömålsrobotar? De har dem väl oavsett?
Ja, de har de ju oavsett, beroende på hur många de har då. Det finns ju ett undantag för det. Men när jag sa att det ingick så är det ju en del av det som skjuter sönder den amfibiska flottan.
Och kanske de kan vara effektiva i samverkan med annat eller något sånt där. Då. Ja. Nej, och då har väl Kina också totalt luftherravälde liksom ifall de inte får någon uppbackning från USA.
Så. Ja, precis. Så det är scenariot. Men i de 18 pessimistiska scenarierna, som inte är alltså att Taiwan är helt ensamma, utan det är andra typer av pessimistiska, så inkluderas det då liksom antagande om att JASM är versionen då inte kan träffa fartyg. 12 av de här 18 scenarierna hade en försenad amerikansk mobilisering, sen att gå in eller att amerikanerna liksom har andra kriser att hantera. I 12 av de här scenarierna så inkluderas det pessimistiska antagande om att liksom, taiwanesiska operationella förmågor eller liksom, förmågan att reagera snabbt på den här invasionen. 3 stycken inkluderade att USA inte fick angripa kinesiska fastlandet. 1 hade fler kinesiska ballistiska robotar och 1 som förhindrade Japan från att det ta offensivt utanför Japans farvatten eller luftrum. Och resultaten då på de här pessimistiska scenarierna är ju då självklart att det går betydligt bättre för Kina än i basscenariot.
Rimligtvis, ja.
Men ingen av dem resulterar i en klar kinesisk vinst.
Okej. Okay. För det är liksom inte att man behöver ha allt det där andra, utan det är liksom den geografiska förutsättningen på något sätt och grundoperation. Problemet i operationen som sätter hindret på något sätt. Ja. Är det så man ska tolka?
Precis. 4 av de 18 speltesterna resulterade i en klar och definitiv kinesisk förlust. Och de andra mer då mot stalemate-hållet liksom. Och i några av de här så inkluderar det att Kina håller till exempel Kaohsiung som vi pratade om tidigare, Tainan och andra hamnar i södra delen av ön. I de här pessimistiska scenarierna så ökar också att Kina lyckas landstiga med 60 bataljoner och den liksom styrkorna som var kvar efter stridigheterna var ungefär 43 bataljoner. Men att man då hade tillgång till förnödenheter som kom in via luften men också delvis via skadade hamnar. Och här ballar ju liksom förlustsiffrorna ur. 484 stridsflyg eller flygplan för USA, Japan 161, Kina 327, så betyder det mer förluster.
Hur många stridsflyg USA har, typ så 4000 eller någonting? Ja. Så det är en jätteandel
av det. En ansenlig del. Och nu kan det här ju också gälla andra typer av flygplan. USA förlorar 14 fartyg, Japan förlorar 14 fartyg, så det är också färre i de här scenarierna. Men det är ju antagligen då baserat på att USA helt enkelt inte lyckas engagera i samma utsträckning eftersom att de mobiliserar senare och helt enkelt inte lika aktiv part av dem med sjöstridskrafter, medan de då är betydligt mer aktiv del av det via flygvapnet. Och att mycket kopplat då till att de här JASM inte kan användas aktivt mot fartyg gör att de fick förlita sig på andra typer av system som krävde att de var betydligt närmare, vilket då gjorde att de också sköts ner i större utsträckning. Och i de optimistiska scenarierna så kan du ju tänka dig att
ja.
Det går bara bättre, så jag vet inte om jag behöver gå igenom dem så noga. Men det intressanta med detta är väl att de då gör den att, och det här ska ju komma ihåg att den här handlar inte om kriget i sig, utan hur liksom invasionen skulle se ut, vad kostnaden då skulle bli. Den baseras på ett rad antagande. Jag bedömer väl de flesta av dem var relativt realistiska, och jag tycker att de är kanske jämbördiga i sin optimism på något sätt. Jag vet inte alls, men jag vet inte om det är en bild att USA utan minsta tvekan bara skulle kasta sig in vid den taiwanesiska invasionen eller och bara direkt sätta igång och angripa kinesiska mål.
Nej, verkligen inte. Men
så kanske det ser ut i liksom, den försvarsstrategiska debatten i USA. Det är inte min bild.
Nej, det är inte min bild här, men jag tänker att det hänger väldigt mycket på hur
upptrappningen
har sett ut innan. Liksom, vilket världsläge det kommer ut. Liksom. Att det skulle ju kunna vara så, verkligen. Jag tänker att det handlar om vem är president i USA och vilka retoriska hörn har den personen målat in sig i sen innan och sådana saker. Liksom. Och typ hur väljer militärledningen att bara så här direkt svara. Jag antar att de kan så här, vi har den här försvarsklausulen så nu bara körde vi från Japan direkt när det hände. Och sen så får politiken komma in lite efterhand och säga liksom ja eller nej. Eller så avvaktar man ett politiskt beslut och kan gå på olika sätt. Men nej, visst, det där blir extremt spekulativt liksom. Jag tänker också det handlar om ifall man tänker sig att det här skulle ske liksom inom en snar framtid eller i längre fram i tiden. Och då ökar osäkerheten väldigt mycket för hur liksom, såklart, hur det skulle se ut liksom. Och en utav de grejerna tänker jag är just det här med okej, vi säger att Kina verkar inte ha några sådana direkta militära ambitioner om att liksom ta Taiwan nu. Men det här scenariot är om de ändå skulle göra det. Men en sak som kan vara med det är ju att man har inte det nu, men man bygger upp en militär kapacitet, som jag sa förut, där man är liksom världens största flotta istället. Det är man strikt sett räknat i antalet skepp redan nu, från i typ år eller vad det nu är. Men även i liksom kapacitet och tonnage och så, ligger man ju fortfarande ganska mycket efter USA. Det här pratade vi om när vi pratade på det här avsnittet för 2 år sedan. Liksom, och då hade ju Kina 190 skepp. Och nu skickar du någon länk till en artikel som jag läste lite grann. Där de har liksom följt upp nu då. Och hur många skepp tror du att de har idag då? För de hade 290 2020 som...
Jag hade tänkt att de har 350 då.
Du, precis som då så är du väldigt optimistisk till liksom, dess ökningskapaciteter. Utan de har 234 skepp idag. Så de har gått upp 40 skepp på 4 år.
Det beror kanske på vad de har byggt då.
Ja, och det kan inte jag se här i huvudet. Det finns väl någon graf här som visar det, men jag vet inte om vi ska verkligen gå in i detaljerna.
Nej, men
de har väl byggt väldigt mycket såna här korvetter och så, alltså mindre skepp och så. Men det är kanske också de som är lite viktiga i den här sortens konflikter. Vi snackar mycket om de här, jag kallar det avfyrningsrör, men vi kommer inte riktigt på vad det hette. Här kallar de det Vertical Launch System Cells, VLS-er.
VLS-er, okej. Okay. Då kör vi på det då, VLS-er.
VLS-er, Vertical Launch System.
VLS.
Då 2020 så hade de 3300 sådana, hur man tror de har idag. Rör, de kan skicka upp en robot från sina skepp.
De hade 3400
då.
3400, men då har de väl 4000 då?
4200.
Ah, ja, okej.
Okay. Så det är ändå på gång liksom. Men USA har nästan 10 000, 9900. Okay. Men idén är ju att Kina kommer gå om några år. För jag bara säger så här, nu har USA mer än dubbelt så många då. Men hur många fler gånger än Kina tror jag att de hade 2004?
Då hade de 10 gånger så mycket.
Då hade de 222 gånger så många rör.
Så satan, det har ändå rört på sig för Kinas del.
Alltså. Så Kina har kommit i kapp väldigt mycket på de här åren, de här 20 åren. Och man räknar med att de kommer gå om redan 2027.
Mm. Men här kriget förutsätter de med 2026. Och det är väl också den här tvåfrontsstandarden nu som ska bära då.
Visst, precis. För det här är liksom USAs totala mängd mot Kinas totala mängd. Man får ju tänka att Kina har all sin kapacitet i den här konflikten. Medan USA måste vara utspridd världen över där de är.
Ja, för de är här färden.
Här igen någon annanstans. Men och det är ju såna här saker då som att Kina bygger fler hangarfartyg. Nu i de här scenarierna så verkar ju hangarfartyg bara suga ganska mycket liksom.
Ja, och jag tänker att de fyller ingen riktig roll i den här typen av konflikt.
Nej, det är ju mer det här polisiära som är bra med hangarfartyg på något sätt, att kunna flytta runt sin bas till massa småländer världen över och helt plötsligt ha en flygbas där. Liksom,
precis, kunna projicera makt. Liksom.
Men där har de ju ändå kört ut den nu, så de håller på att provköra den här CV-18 som jag såg på Twitter alldeles nyss, kan både backa och svänga samtidigt nu.
Wow!
Det är ganska imponerande.
Skillnad från en haj.
Ja, verkligen.
En haj
kan ju bara simma framåt. Liksom.
Ja. Nej, men där tänker jag väl att det blir knäppare när man läser om det här är ju att bitvis är det så hur man ska förhålla sig till jordens kurvatur och sånt. Att det är den typen av krig. Det är liksom avstånden man jobbar med här. Ja, att det är så. Ja, men Kina kan inte skjuta ner det här om det är på det stället. För då kan de inte se det på radarn för att kurvaturen... Så det ska sägas att nu pratar vi inte alls om typ cybernetisk krigsföring och så. Men det är också taget liksom i beräkningar. Också om beräkning om de börjar skjuta ner varandra satelliter.
Oh, spännande.
Ja.
Det är en typ av krig man inte har sett.
Nej, precis. Att det är så. Nu ska vi stänga ner GPS på rikt. Nu stänger vi faktiskt ner GPS. Liksom.
Men precis, det här scenariot som du skrev är ju också en simulation av, som du sa, det första slaget.
Ja, och inte om krig.
En blitzen. För där tänker jag återigen då med en referens till Ukraina. Känns det lite som att det finns... Du sa att det inte är samma sak, men känns det som att det finns en likhet här. Liksom. De ska försöka göra ett blitzanfall. Men de kommer köra fast.
Mm.
Och vad händer sen? I Ukraina så känns det ju mer och mer som att det går över mot ett produktionskrig.
Liksom. Ja, men det är ett utnötningskrig liksom i Ukraina. Och det är väl det jag känner att när man läser den här rapporten så är det ju, kanske det du var på väg in i nu. Att, ja, men sen då?
Precis.
Okej, låt säga att de här kineserna sitter fast liksom.
Mm.
Och visst, de kan ge dem vissa förnödenheter. Kanske inte de här scenarierna alla blir krigsfångar. Men låt säga att de även blir krigsfångar. De tar hela första vågen. Och Kina har ödelagt Taiwan.
Mm.
Och jag sa, okej, nu börjar vi reparera vår amfibiska flotta igen. Okej, USA kan ju fortsätta skjuta på den. Alltså, men vem pallar upprätthålla den här? Och den humanitära katastrof det skulle innebära på Taiwan är ju liksom... Jag vet inte vad de har i befolkning, men det är ju liksom... Den kan ju knappast bära sig själv i matproduktion.
Nej. Och här påpekar den här artikeln just skillnaden mellan den kinesiska och amerikanska maritima stridskrafterna. Liksom. Även ifall USA har då... Av var 4 gånger så mycket tonnage som Kina hade 2020, så är ju det mesta av Kinas producerade efter 2010, medan det mesta av USAs är producerade långt innan dess. Liksom. Mm. Så USAs kapacitet att utöka sin flotta är liksom väldigt långsam. De lägger till lite till en redan stor pool hela tiden, medan Kina till en liten pool har lagt till väldigt mycket snabbt. Mm. Och det är ju för att de också har en väldigt stor varvsindustri. Och i ett sånt förlängd konflikt så tänker man ju så då att Kina skulle vara mycket bättre på att ersätta sina förluster och därför liksom vinna den här utnötningskampen ifall inte USA har hunnit bygga upp en mycket större varvsindustri tills dess. Så det talar ju å andra sidan då för att även ifall Kina skulle förlora det första slaget så skulle de liksom, ifall det blir en lång konflikt, kunna producera sig ur den förlusten liksom till en vinst. Men å andra sidan då spekulerar den här texten i ifall USA skulle kunna använda liksom allierades varvskapacitet, som Sydkorea samtidigt har väl en stor varvskapacitet och Japan och så, och hur det skulle gå ihop. Det blir ju väldigt spekulativt och mycket osäkerhet. Och
alltså i den här rapporten som ju säger de ju bara så här, ja så skulle det bli basutfallet som de definierar som en vinst för USA, då skulle USA inte längre vara en global aktör.
För att då skulle de ha bränt så mycket, ja, av sina att de medel säger så här, på detta.
Ja, USA har 2 varv som producerar, som kan bygga stora fartyg, och syftar de framförallt på hangarfartyg. Och de kan inte bygga nya hangarfartyg, de måste användas till att
reparera
de nuvarande, ja, existerande.
Precis, det finns en backlog av underhåll.
Ja,
liksom,
så på så här, det skulle, att ersätta det här skulle ta decennier. Ja. Att återbygga de förlorade stridskrafterna. Stridsflyga de lite mer optimistiska runt. Att de är så, ja men det kan vi ändå producera.
För det producerar man lite hela tiden nya generationer.
Ja, men, det är, men vi kan producera 10 om året eller någonting. Så då tar det 5 år eller någonting, så har vi fått. Alltså att det är liksom inte samma.
Nej, det behöver de här extremt stora dockorna och sådana saker. Liksom.
Stridsflyg eller flygplan. Mm.
Det finns ju liksom.
Nej, nu ska du bygga nya sådana. Liksom. Det kommer inte
hända. Decennier liksom man får upp. Ja.
Och så säger de, vad händer sen liksom? Vad händer om man vinner detta, men med den kostnaden? Vad händer globalt då? Vad händer med Iran? Vad händer med Ryssland? Vad händer med Israel? Om USA skulle förlora den här positionen, och vad är låst i den? Över någonting som är lite så...
Är det här
vad fan har USA med det här att göra? Och det tänker jag också är en sån... Jag fattar ju varför de tycker att de har något med det att göra. Men jag menar, du ska också upprätthålla gentemot din... hemopinion, varför det här ska fortsätta liksom.
Absolut, för man ska vända på det igen då liksom. Den här artikeln som pratar om den här då, att Kina skulle införa de här tullblockaderna och sådana saker liksom. Eller det man säger är så här, att det kan inte USA svara militärt på ett rimligt sätt, varför skulle de sätta igång ett krig kring det, bla bla liksom så. Nej, men det de skulle kunna göra är väl att de svarar med samma medel liksom. Och är det någonting Kina är beredda på att utsätta sig för? Det är ju den här med liksom hur sammanvävd världskapitalismen är liksom. USA och Kina liksom beroende av varandras handelsbalanser och sådana saker. Ifall USA skulle införa samma sorts karantäner mot kinesiska skepp till amerikanska hamnar, inte ens det utan mot typ något annat exportzon som Kina gärna vill ha, mot typ afrikanska länder eller vad som helst liksom. Skulle man vara beredd på att ta den smällen för att få igenom den här Taiwan-konflikten? Det kanske inte heller är helt uppenbart liksom. Även ifall det blir som ett högt spel som kanske inte USA vill delta i och förlora sin position, så skulle det väl också bli en stor setback för Kina som global spelare, även ifall de skulle få Taiwan då liksom.
Ja, det de skulle få är väl att det de egentligen spelar om handlar ju självklart om Taiwan, men det handlar väl framförallt om att visa att de är en kraft nog globalt för att kunna göra det. Alltså det tänker jag är ett annat mål än Taiwan i sig. Jag tänker, vi behöver avrunda här, men jag tänker att en sak som jag bara vill säga, för att jag tycker att det är intressant, för jag märkte att jag själv blev påverkad av det, du vet att vi har diskuterat i tidigare avsnitt om, jag vet inte, 100 år av förnedringsrån eller vad det hette, men vi har pratat om idén om Kina, liksom, att man hela tiden när jag läser den här rapporten kommer på mig själv med att tänka, ja men Kina är liksom inte på riktigt. Är du med?
Att det är made in China alltså.
Ja, men liksom, eller att det är någon sån.
Plastik, ja, skrot.
Men vad säger att deras flygplan fungerar eller att deras robotar, alltså är du med? Och då tänker jag, får jag bara påminna mig själv om den liksom historien om made in Germany och liksom det här med det fallnande imperiets relation till det nya. Att liksom parallellerna till idén om Kina är väldigt snarlika idén om USA tidigt 1900-tal, eller för den delen om om Tyskland på tidigt 1900-tal. Liksom. Idén om att men England håller på att falla efter. Ja, men de är liksom med vulgära. De vet inte hur de ska liksom hantera. Det är bara en bubbla. Snart kommer ekonomin spricka. Depressionen i USA knäckte den amerikanska ekonomin. De blev ingen. De blev inte liksom den. Alltså, är du med? Att den liksom idén, när man pratar med folk om det så är det så, ja men Kina, det är liksom, det är inte på riktigt. Och det är någon typ av sätt att hantera en kognitiv dissonans på något sätt.
Jo, precis. Okej, men även för massa av de här sakerna stämmer så liksom är inte det kanske den stora bilden, eller det är liksom så en utvecklingsekonomi blir en stor ekonomi är genom de liksom taffliga massproduktionen som sen kan öka i kvalitet och bli liksom... Ja. Och jag menar, så jävla bra kvalitet är det inte på vilket skit du köper från som är made in USA heller liksom.
Med de orden avslutar vi.
Mm.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Vill ni bli sponsorer och att vi ska göra reklam för er, hör av er.
Ja, vi gör reklam för vad som helst. Nätcasinon bakom. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa mig på Twitter, där heter jag Trojkan337. Du heter ett slukhål. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rörelse. Man kan köpa en t-shirt.
Kan man det? Är inte webbshoppen stängd just nu?
Varför då?
För att vi har blivit av med vår lokal.
Ah, ja, okay. Man kan bli patroner och ge oss alla dina pengar.
Det är det allra bästa faktiskt.
Det är faktiskt det bästa.
Vi kan säga att det är ett Patreon- avsnitt
på G. Kanske kommer ut i helgen då när ni lyssnar.
Antagligen är riktigt bra.
Ja.
Förhoppningsvis kommer en del videomaterial med.
Ja, kopplat till det liksom.
Så det är någonting att bli Patreon för, bara det.
Mm. Ha det bra. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej.
Hej.
Hej.